Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och Torbjörn Isaksson bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Torbjörn?
Ja, det finns väl en hel del att avhandla här. Vi har några dåliga affärer, vändningen på börsen. Vi har lite kredithanterare som går i otakt. Så har vi lite aktiecase.
Ja, det har vi.
Och sen har ju DIS Analytiker kommit med ett gäng favoritaktier.
Ja, men det tycker jag vi tar med. Det är faktiskt 11 aktier som vi har fått fram här efter rapportplanperioden. Det tycker jag låter som en bra plan. Vi kan säga också att det är fredag. Det är den 17 november och klockan är strax innan 10. Så vet ni vad vi vet.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Vi börjar ju faktiskt få lite ljusare tider på börsen nu. Sen OMXS30-index bottnade den 26 oktober så är det upp nu nästan 7%. Och i tisdags blev det ju riktigt drag här i marknaden. Det var då den amerikanska inflationen kom in lite bättre än väntat kan man väl säga. Kärninflationen ökade bara 0,2% i oktober. Och det ligger nu då på 4% i årstakt. Och det gjorde ju då att räntorna vände ner ganska kraftigt, både de långa och korta amerikanska räntorna. Och nu börjar väldigt många tro då att Federal Reserve har höjt färdigt för denna gången. Och man börjar istället titta på när det kan bli tal om sänkningar. Och det gjorde ju att börserna steg globalt. I Sverige fick vi ju då extra drag i fastighetsaktierna. Och där kan man ju också nämna det här att konsumentprisindex steg 6,5% i årstakt i oktober. Och det betyder ju då att alla såna här indexreglerade kontrakt hos kommersiella fastighetsbolag räknas upp lika mycket från årsskiftet. Och tänker man sig då att räntorna faktiskt har toppat och att de kan höja sina hyror, så är ju det en väldigt positiv mix för fastighetsbolag. Och det kan man se lite då att vi fick ett drag i bland annat SBB som har gått upp kraftigt i veckan här. Men det har också hänt andra grejer. Torbjörn, det var lite stund sedan du var med i den här podden. Men man kan ju också säga att du har varit lite i fastighetsbranschen här i höst. Det vill säga du har tittat på Alekta och de här institutionernas investeringar i Heimstaden Bostad. Vad är det du har kommit fram till där?
Vi har hållit på med det nu ett antal månader. Det senaste här i veckan, det är ju att det är avslöjat. Finansinspektionen har anmält misstankar om korruptionsbrott i samband med Alektas miljardinvestering i Heimstaden Bostad. Man vet inte så mycket mer om det hela än så, alltså vem det är som misstänkt för det här brottet. Men för det kan få allvarliga konsekvenser för Alekta, för att till exempel så är den här valcentralen Collectum har ju utsett Alekta som icke-valsalternativ, vilket innebär att alla de tjänstemän som inte har ett aktivt val från sin tjänstepension hamnar hos Alekta. Men det är just där om Finansinspektionen gör något nedslag eller kommer fram till att någonting är oegentligt, så kan de ju tappa den positionen som de har haft i decennier. Och som är väldigt viktig för dem, för de får in enormt mycket pengar att förvalta.
Det är ju en jättestor sak om det skulle vara så. Det påverkar ju väldigt många svenska tjänstepensionssparare så att säga.
Det påverkar väldigt många människor, ja.
Och vet man något mer om den här anklagelsen för korruption? Har det att göra med det här med investeringarna i Heimstaden Bostad eller är det andra grejer de utreds för?
Nej, det ska handla om de investeringarna, men man vet ju inte vad det är för person. Och Heimstaden Bostad säger att det är ingen av deras anställda som berörs, men vi vet inte detaljerna. Det kommer att visa sig, men alltså det, i vårt fall är det väldigt allvarligt.
Det är ju mycket. Men du har ju också tittat på det här att det är ju fler som andra institutioner förutom Alekta som också har varit inne i Heimstaden bostad här. Hur har de gått tillväga när det gäller genomgången och varför har de investerat i det här?
Ja, de som har, Alekta har ju stoppat in 49 miljarder i Heimstaden bostad. Som ju har fått problem nu när räntorna stigit för de köpte ju på toppen. Men relativt sin storlek så har ju Folksam investerat lika mycket. Folksam har investerat 21,4 miljarder i Heimstaden bostad. Det är ju då dubbelt så mycket som försäkringsbolaget har investerat i, liksom, i Swedbank och elnätsbolaget Elevi och som är två av deras viktigaste innehav. Så att det är en jättestor affär för Folksam. Men nu har jag Alekta fått in en ny ledning som vill förhandla om avtalet med den norska storägaren och dömer ut investeringen. Men på Folksam är det ju samma människor som sitter som har gjort de här investeringarna och de hävdar ju att det här kommer att bli en bra affär. De vill ju inte låtsas om att det finns några problem.
Det låter ju lite konstigt, Alekta. Där fick ju både vd Magnus Billing sluta och aktiechefen sluta. Men Folksam tycker alltså att de inte har gjort något fel då?
Nej, de säger samma sak som de sa när de gjorde sin första investering tidigt 2020. Att det här kommer att bli bra långsiktigt. Men sen det jag har gjort nu, det har ju gått igenom styrelserna. Det finns fyra styrelser. Det är ju Folksam Sak och Liv och sen är det KPA. Två styrelser som har gjort de här investeringarna. Och det är sammanlagt 39 ledamöter. Och sen på den här korta tiden så är det 20 stycken som byts ut. Så att det är alltså sammanlagt 60 personer som varit involverade. Men det visar sig att när man går igenom det, i princip ingen av dem har någon riktig erfarenhet från kapitalförvaltning, utan de sitter väl snarare där på mandat av olika fackföreningar och andra organisationer som är kopplade till arbetarrörelsen. De är inte där för att de har den kompetens som skulle behövas för att kunna bedöma den här typen av investeringar. Och Folksam har ändå 550 miljarder totalt som de förvaltar. Och, så att det är ju allvarligt att det inte finns bättre kompetens i deras styrelser för att kunna bedöma den här typen av stora investeringar.
Det är ju lite, liksom, du tänker ju att i de där styrelserna att man borde ha mer erfarenhet utav kapitalförvaltning och sånt. För det är ju ändå det som är deras huvudverksamhet, kan man väl säga.
Ja, det är ju en stor del av deras verksamhet i alla fall och det saknas.
Ja, men det är ju en intressant spaning faktiskt här. Och det är kanske inte sista ordet sagt i det heller.
Nej, det är det ju rimligen inte. Utan men det här kommer ju fortsätta med Heimstaden bostad och under nästa år också.
För de som inte har varit med så länge kanske vi kan, rekapitulera lite vad det är för affär vi pratar om. Och du har ju faktiskt tittat på den här affären också och jämfört också den med Ericssons förvärv utav det här jättestora amerikanska bolaget Vonage. Vi kan börja lite med Heimstaden och beskriva hur det ser ut där.
Alltså, Heimstaden är ju ett av Europas största fastighetsbolag och det är ju störst i Sverige. Det är ju betydligt större än SBB. Som jag har fått enorm uppmärksamhet och de har vuxit ännu snabbare än vad SBB gjorde här. Men i och med att det inte är börsnoterat så har du tidigare inte fått någon så mycket uppmärksamhet. Men precis som alla andra fastighetsbolag så de köpte ju till väldigt låga avkastningar här på toppen. Och nu när räntorna stiger så kommer de, så får de ju problem med sin finansiering och klara räntetäckningen, alltså kunna betala räntorna. Och det jag har gjort nu, det jag har tittat på det där Ericssons köp av Vonage och när Heimstaden bostad, de köpte ju Akelius bostadsfastigheter i en rekordaffär. De här två affärerna gjordes inom loppet av 2 månader hösten 2021. Och det var ju på toppen. Hemstaden Bostad betalade 93 miljarder kronor. Ericsson betalade 63 miljarder. Och då har Ericsson redan tvingats skriva bort halva beloppet. Alltså på mindre än 2 år efter köpet så har de ju blivit av med över 30 miljarder. Och det jag har gjort här, jag har hittat 10 faktorer som förenar de här 2 fiaskoaffärerna. För det första så krävs det en viss stämning i själva omgivningen som liksom offensiv tidsanda, billig finansiering och en optimistisk aktiemarknad. Sen finns det en rad mer specifika saker som förenar de här 2 affärerna. Båda bolagen har ju då haft liksom stora tillväxtambitioner. Riskerna har varit väldigt snedfördelade mellan olika ägare. Och de hade finansiellt svängrum båda då när det var billigt att belåna sig. Ägarstyrningen har varit tveksam i båda fallen. Sen har ju båda blundat för historiken. Hemstaden har ju blundat för hur det sett ut tidigare, till exempel när svenska fastighetsbolag har gått utomlands och gjort stora affärer, och Ericsson har ju en fruktansvärd historik när det gäller att göra stora företagsköp. Och sen så vill ju båda lite förneka utvecklingen och hur stora risker eller hur misslyckade de här affärerna var på dem, med de prislapparna.
Och det, vi vet ju sedan tidigare när bolag har gjort förvärv på toppar och kanske betalt för mycket att det tar tid att arbeta sig igenom det här. Och det här var ju ändå ganska extremt, så att man lyckades ju bägge 2 nästan både pricka botten på räntorna och toppen på börsen. Vilket så att säga gör att man kom ganska mycket snett, kan man väl säga, denna gången.
Ja, det är ju sämsta möjliga kombination där, va? När de prickade de här 2 topparna.
Ja, men det är ju intressant. Ja, jag rekommenderar att läsa den här genomgången som Torbjörn har gjort här. Det är jätteintressant läsning faktiskt. Jag fick lite inspiration utav det också och tittade på 2 case som man också minst tackar sig inte har varit så särskilt lyckade så här långt. Det är ju de 2 kredithanteringsbolagen Hoist och Intrum. Hoist kom ju, sattes på börsen i mars 2015 och de utvecklades ju ganska bra där båda 2 ett tag. Men sen kom de ju rätt snabbt in i problem. Intrum gick samman med jämstora Lindorff 2017 och har haft det riktigt jobbigt sedan dess. Hoist råkade ut för att man ändrade bankreglerna inom EU, och eftersom Hoist är ett kreditmarknadsbolag så tyckte Finansinspektionen att det gäller även dem, och den här ändringen innebar att de som behövde ha betydligt mer eget kapital för att man ändrade det som kallas för riskvikter för på såna här portföljer med avskrivna lån som Hoist köper. Och det gjorde att de här aktierna har tappat. Sen dess har Hoist tappat ungefär halva börsvärdet och Intrum ungefär 75%. Nu har de hamnat lite i otakt. Hoist börjar faktiskt komma igen ganska bra. Senaste 2 åren har man jobbat med ett stort förändringsprogram. Bland annat har man sålt en stor portfölj med såna här fordringar i Storbritannien. Och där har man haft ett tufft länge med låg lönsamhet. Det motsvarar ungefär en femtedel av deras portfölj, och istället så har man investerat i nya där det är högre lönsamhet. Man har också effektiviserat verksamheten ganska så bra, så att nu ser det ganska ljust ut faktiskt, tycker jag, åtminstone framöver här. De kommer förmodligen att kunna ge utdelning här om de skulle vilja till våren. När tittar vi på hur det ser ut här 3:e kvartalet, och räknar med att de har ungefär samma intjäning under sista kvartalet i år, så kommer de att hamna på en vinst på aktie på 6,50. Även om man är lite försiktig inför nästa år, vi står ju ändå inför i en lågkonjunktur och kanske arbetslösheten ökar och sånt. Om vi räknar med att de åtminstone kan tjäna 7 kronor i vinst på aktie, så får du ändå en värdering på strax under 5 gånger vinsten. Och där har även Intrum värderats på samma nivå. trots att de nu egentligen har stampat i bromsen ordentligt först här i tredje kvartalet, där man nu har bestämt att man ska prioritera och få ner sina skulder. Man, till skillnad från Hoist som finansierar sig via inlåning från privatpersoner, så har Hoist, eller Intrum, finansierat sig på obligationsmarknaden. Så man har ungefär 60 miljarder i obligationslån som förfaller med 10 miljarder per år ungefär de närmaste åren. Nu är det inga jättestora förfall från 2025, men det här kostar ju mycket om man skulle ge ut nya obligationer. Snitträntan ligger på de gamla där runt en 3%, och det senaste obligationslånet de gjorde låg runt 9-10, så då kan du tänka dig hur mycket räntekostnaderna skulle stiga på de här nivåerna. Så att därför vill man ha ner skulden från 4,4 gånger EBITDA till 3,5, och det ska man göra genom att låta alla sina kassaflöden i princip gå till att amortera ner skulden, så att man bantar till att man har kommit ner i lagom form på skulden, och först då så kan man börja köpa nya portföljer igen. Kanske lite småförvärv och sånt kanske man kan göra, men det gör att det är ett år nu där man ordentligt bromsar här. Så att, ja, därför tycker jag, min slutsats var att jag tycker att det är lite omotiverat låg värdering på Hoist här. Sen får man ju se vad som händer, men jag tycker det kan vara värt att titta på här. Sen kan vi också nämna här att vår kollega Rickard Bråse skrev ju veckans aktie om Tele2 här, som stod i tidningen i veckan. Och det är också en sån här som inte har gått så bra från börsen. De flesta tidsperioder har de faktiskt gått sämre än index. Men några år när han har skrivit om det tidigare har det faktiskt utvecklats starkt. Och nu tycker han att det är intressant igen. Bland annat har ju de ett starkt kassaflöde. Han tycker att de borde minst kunna dela ut 6,80 per aktie i år. Det har de kassaflöde som i stort sett räcker till. Och samtidigt så vet vi att Kinnevik är ju storägare, och de är också beroende utav att få den här utdelningen. Det är i princip deras enda likvida inflöden de har ungefär. Så att summa summarum utav det här, så är det intressant att köpa Tele2 nu, tycker vi. Har du någonting annat som du tycker man skulle kunna köpa, Torbjörn?
Ja, vi har ju de här 11 aktierna som vi pratade om innan, som har lyfts fram av DS Analytiker här, som vi kanske ska prata lite om.
Det kan vi göra. Vi tittade ju på det där efter att rapportfloden i stort sett över. Tittade på bolag i lite olika sektorer som antingen ökar vinsten eller kommer att ha en bra direktavkastning, eller kanske en mix utav båda, eller är lågt värderade. Och då fick vi fram 11 olika här, var och en fick ta sin favorit. Om vi börjar med en, så har vi ju då AB Volvo, det säger lastbilstillverkaren här, som nu hade rekordvinst i år här, men även om de backar nästa år så blir det ändå det näst bästa året i koncernens historia. Och de har också en sån här situation där de kan ge en hög utdelning. Så att tittar man då på direktavkastning baserat på nuvarande kurs, hamnar på 9% 2024, och det är inte så dåligt för ett verkstadsbolag. Och det finns också en tydlig uppsida i aktien, för värderingen är pressad. Till exempel så ser ju då Goldman Sachs, som i och för sig har den högsta riktkursen, ser en uppsida på 40% i det här. Så det är väl inte så illa. Har du någon som du tycker vi ska plocka fram?
Ja, vi har det där. Makt- och investmentbolag till Industrivärden lyftes upp. Alltså många av företagen som ingår i deras portfölj har ju förändrats här. Och slutsatsen var att aktierna förtjänar en högre värdering, vilket ju då kommer att driva upp substansvärdet på Industrivärden. Det är ju en sån där typisk, ganska stabil placering med Fredrik Lundberg som storägare. Så att det är ju en trygg investering.
Ja, och de äger ju också lite Ericsson som vi pratade om innan, men den har ju också pressats väldigt mycket, inte bara på den här Monash-nedskrivningen. De har ju också haft det tufft i verksamheten. Men nu tror man att kanske de amerikanska operatörernas lagerneddragningar i stort sett ska vara genomförda fjärde kvartalet. Och då kan det se lite ljusare ut för deras affärsområde Network i USA nästa år. Och på de här nivåerna eller runt 50-lapp så kan det ju faktiskt vara en bra affär att köpa Ericsson. Och sen har du ju en bank i industrivärlden också.
Just det, Handelsbanken, ja.
Och där är det ju också, de kom ju också med en bra rapport för tredje kvartalet här. Med där rörelseresultatet ökar 35% och 1 miljon kronor bara i kreditförluster. Så där finns också chans till bra utveckling framöver här. Och sen har vi spelbolag, Paradox, som var en sån här aktie som gick väldigt bra under en period och sen har de tappat 30% av toppen i somras. De har haft lite motigt med några spel, men samtidigt tar de här starka sidorna kvar med en stor stark marknadsposition och de har många spel som går väldigt bra och höga marginaler. Så att med det här tappet så har ju då värderingen kommit ner också, men samtidigt har de ju en väldigt bra intjäning. De har en rörelsemarginal som låg på 45% i fjol. Nu blir det lite lägre kanske, men det ser ändå bra ut här. Så att slutsatsen här blir att det kanske inte blir så mycket billigare än så här.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Och sen hade du också lite medicinteknik, va?
Ja, medicinteknikbolaget Arjo var ju med här och lyftes fram. De har ju visat här, det är 3 kvartal i rad, stark organisk tillväxt. Det är en låg värdering, det är också lite tryggare investering där.
Jo, och det är väl också sånt som passar in om man ska göra en här mix. Det kan jag väl säga också att de här var tänkta liksom att antingen kan man ha som en portfölj eller också kan man plocka ut några. Så det är ju några lite säkrare case och några lite mer kryddor. Du också med Nordnet som är nätmäklare. Till skillnad mot Avanza så är de på hela den nordiska marknaden, vilket ger en bättre bredd. De har ju precis som andra banker nu tjänat mest på räntenettot. Men tittar man på underliggande här så kommer det in nya sparpengar. Man har satt in nettosparande 11 miljarder tredje kvartalet och sen fortsätter det med mer pengar in i oktober. Och blir det lite bättre börs så finns det, tycker jag, fortfarande en bra uppsida i det här. Och inte minst beroende då på att värderingen kommit ner till runt 16 gånger vår prognos för nästa års vinst. Att jämföra med som det brukar handlas på över 20. Så det plus att de har en direktavkastning som ligger på drygt 4%. Så att det är inte så tokigt. Ska vi stoppa in lite mer vårdbolag också, tycker jag?
Det har varit ett par vårdbolag, både Ambea och Attendo kom med här. Mm. Ambea genererar ju fritt kassaflöde, alltså, som är väldigt bra. Och sektorkollegan Attendo fick en revansch fram med sin rapport för tredje kvartalet. Alltså, och där har den finländska verksamheten vänt med besked, vilket var viktigt och välkommet för dem.
Ja, det är det. Och båda två, de här är lite sån här turnaround situation, så att det tror jag är, man kan köpa båda eller någon av dem här. Och det var också ytterligare en teleoperatör med i den här komporten, nämligen Telia, som nu byter vd och vd där Alison Kirkby lämnar med en riktig kanonrapport här. Så de hade förbättrat resultat och den här rapporten innebär också att man nu säkerställer att de kommer att klara ut och dela ut 2 kronor per aktie även nästa år. För det har varit lite osäkert om de faktiskt skulle kunna göra det. Och nu är värderingen låg igen. Aktien handlas under 25 kronor. Och sett det så har du en garanterad direktavkastning nästan på över 8%. Så det är ju ganska bra för en lågriskinvestering. Så att i och med att den har pressat ner så långt så kan det ju också finnas en liten uppsida om man börjar se fram emot nu mot kanske lite bättre vinster. Och sen har du kanske en liten något bolag här som kan gå lite bra här på Black Friday och jul och såna här grejer.
Just det, det som final kommer där. E-handlaren Boozt som kom en stark rapport, 3:e kvartalet, hög tillväxt. Och framförallt så förbättrades rörelsemarginalen tydligt. Och det, ja, det är ett bolag som är, som du säger, det är med i ropet här nu med Black Friday och inför julen. Det är väldigt viktiga tidpunkter för ett sådant företag.
Jo, men det är det, och det påverkar ju all handel. Så kan vi nämna det de sa igår, att årets julklapp blir ju sällskapsspel. Så det kanske kan vara lite bra för Paradox också. Och det gynnar ju även Embracer som gick ordentligt på börsen igår. Här, de har ju ett bolag till exempel som håller på med brädspel och sådana saker.
Mm.
Har du något favoritspel nu här inför helgen och så?
Nej, jag får fundera lite på det. Och själv?
Du får fundera på det, ja. Ja, när jag var lite tyckte jag om det här Monopol, det när man köpte hus på Norrmalmstorg och sådana här grejer.
Ja, det är en klassiker.
Så den kan man ju ha, och sen finns det sådana här nya finans och så om man är lite intresserad av de här grejerna som vi håller på med. Men vad tycker du det är någonting vi ska prata om som händer i nästa vecka?
Ja, på måndag är det väl inget särskilt här, va?
Nej, det är nog inget som kommer påverka börsen direkt här. Sen kommer det lite rapporter på tisdagen, Catena Media och Gotlandsbolaget här hemma. Och sen har du det här chiptillverkaren Nvidia som kommer efter stängning i USA på tisdag. Och det har ju varit en av årets mest hypade aktier, så den blir ju klart intressant att titta på. Och sen har Skanska kapitalmarknadsdag här. Är det någon mer rapport här vi kan se fram emot?
På onsdagen har du Kopparbergs, torsdagen lite räntebesked, och det är viktigt.
Det blir ju spännande. Ja, där är det ju nu vad jag kan konstatera ganska 50-50 om det blir en höjning med 25 punkter till 4,25 eller inte. Några banker tror att det blir, andra inte, och man kan väl argumentera egentligen för båda delarna här, så att vi får väl sätta oss bänkande framför skärmen 9:30 på torsdag och se vad det blir helt enkelt. Och sen har vi Fredrik Lundbergs fastighetsbolag, Lundbergsföretagen, kommer med rapport på torsdag också, och där är det väl intressant att höra just vad som, hur man ser på utvecklingen i fastighetsportföljen där, kan jag tänka mig.
Mm. Ett av de mer stabila bolagen i den sektorn.
Och visst är det det. Och sen har vi kapitalmarknadsdag Axfood på fredag. Och USA-börsen kör halvdag och stänger klockan 19 svensk tid. Och sen kommer det lite sådana här preliminära inköpschefsindex för november då. Så det är väl vad vi har att se fram emot nästa vecka.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Är det något annat du tycker vi ska tillägga till det här, eller ska vi tacka för oss?
Nej, jag tror vi har tagit med det mesta.
Ja, men då gör vi då. Tack för att ni ville lyssna på oss idag, och lyssna gärna på DIs andra poddar. Ni kan också följa oss på poddspelare eller i Spotify så man inte missar något avsnitt. Tack ska ni ha för att lyssna på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson, och Torbjörn Isaksson. Hej då!
Hej då!
Du har hört
en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.